Hej och välkomna till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig, Johan, och mina kollegor runt om i RFCSU Sverige. Och idag så har jag med mig Linda uppe ifrån Jämtland. Visst är det så?
Ja, men det stämmer. Ett ganska varmt Jämtland för att vara så här års. Vi har ju haft det riktigt kallt i flera dagar, men nu har det varit lite plusgrader.
Mm, och det gäller väl stora delar av Sverige just nu, tror jag. Något annat som gäller i stora delar av Sverige just nu är att man har börjat titta tillbaka på 2023 och summerat det året som har gått. Bland annat så var det idrottsskalan för en vecka sedan, och i samband med det så valdes Anna Ivarsson till ny ordförande för Riksidrottsstyrelsen. Anna som ju var vår gäst i det senaste avsnittet. Men jag är också lite nyfiken då, Linda. Om du skulle få liksom utse din favoritidrottare genom alla år egentligen i Sverige, vem skulle det vara?
Hade jag fått den här frågan för något år sedan, då hade jag utan tvekan bara sagt Ingemar Stenmark. Och så hade jag baserat det på hans med prestationer. Och utifrån de förutsättningar som han hade på 70- och 80-talet. Och jag tänker också att det som skiljer honom från mängden, det är ju hans blygsamhet, beslutsamhet, och att han var ju fantastisk på att fokusera. Men så började jag tänka på det här då med mentalt mående, och jag har ju ingen aning om hur Ingemar mådde under sin karriär och om han hade möjlighet att prata om det. Så någonstans i det här, som svar på din fråga då, vem är Sveriges främsta idrottare, så kanske mitt svar egentligen blir någonting som Martina, som jag har pratat med, sa, att det är någon som kan bibehålla motivationen över tid. Och det kanske var Ingemar som lyckades med det.
Just det.
Ja, vad filosofisk jag blev.
Ja, verkligen. Och det är jättehärligt. Och det är ju en väldigt, väldigt svår fråga. Eftersom jämföra idrotter med varandra är väldigt svårt. Ifall vi ska utse den främsta. Eller ifall det är bara den som jag får bäst känslor för. Eller något liknande. Sådär. Så att det är också väldigt, det är en väldigt vid fråga. Då blir det ju rätt snabbt att man börjar få fundera. Ja, men vad behöver vi, eller vilka faktorer ska jag väga in? För ska jag väga in alla faktorer, då tror jag inte jag tror inte jag har hjärnkapacitet till att riktigt lösa den Nej. Frågan i sådana fall.
Nej. Vem anser du vara Sveriges främsta idrottare då?
Ja, men alltså jag skulle säga att min favoritidrottare i alla fall, och någon som jag tycker har fått alldeles för lite cred för vad hon har gjort, är Susanna Kallur. Som ju faktiskt vid dags dato har världsrekordet på 60 meter häck. Och dessutom, eftersom hon är född i USA och därmed får automatiskt amerikanskt medborgarskap, så har hon också det amerikanska rekordet på 60 meter häck, vilket är lite kul när hon känns väldigt mycket som bara en dalkulla. Sen kan ju det också vara min egen fall bias att det är så. Men jag tycker att hon får lite för lite cred för det hon gjorde. Kanske för att hon aldrig tog något OS-guld och sådär. Men hon gjorde väldigt, väldigt mycket bra, och inte minst med hennes inställning sådär, också spred en väldigt glädje kring friidrotten under den perioden när hon var aktiv. Mm. Så det skulle jag kanske säga då, som min kanske favoritidrottare i alla fall. Men det är faktiskt inte det vi ska prata om. Vi ska prata om, du har nämnt namnet Martina redan, och Martina Höök är gästen som vi har med oss idag. Hon har kanske inte riktigt lika mycket att säga till om som de två senaste gästerna vi har haft i den här podden, med Jakob Forssmed och Anna Ivarsson. Men hon ska ju inte förringas för det, tycker jag.
Nej, men verkligen inte. Martina Höök, som du säger, hon är idag tränare inom skidförbundet. Hon är också doktorand vid Mittuniversitetet, där hon ägnar stor tid åt forskning. Och under vårt samtal så delar hon med sig av sin resa från att vara en aktiv längdåkare och skidskytt som ung till att sedan ge sig in på multisport. För att sen allt mer intressera sig för fysiologi, som ledde henne in på forskarspåret då, som i sin tur väckte hennes intresse för att bli tränare, bland annat juniortränare då inom skidförbundet. Under samtalet så berättar hon också att trots framgångarna inom idrotten som hon höll på med, så stötte hon på utmaningar som påverkade hennes hälsa och välmående. Hon berättar att hon hade höga förväntningar på sig själv och att pressen att prestera var intensiv. Och helt plötsligt så tyckte hon inte att det var roligt längre att hålla på. Och i allt det här så började hon slarva med maten också, vilket i sin tur påverkade både hennes fysiska prestation men också hennes mentala mående.
Ja, och det är ju balansen i det som ni har pratat om också, eller liksom hur man kan jobba med det som ledare och som tränare och på skapa hållbara idrottare helt enkelt runt en själv som ledare och vilken roll man kan ha i det, eller hur?
Ja, men verkligen. Och hennes resa ger ju insikter om vikten då av, precis som du säger, balans och hälsa för att bli en hållbar idrottare. Och genom att reflektera själv då över sin egna karriär och hennes egna erfarenheter så ger hon väldigt värdefullt perspektiv på energibalans och vikten av mental hälsa inom idrotten. Och det är ju hennes egna resa som har lett fram till att hon då är en av flera som har varit med och tagit fram den här handboken, Den hållbara idrottaren, som vi också kommer prata lite mer om under samtalet.
Mm. Jag tycker att vi lyssnar på ditt och Martinas samtal och hennes berättelse. Och alla ni som lyssnar, försök lyssna med örat. Vad är det jag kan ta med mig från det här för att bli lite, lite bättre i min roll inom idrotten?
Ja, men då säger vi hej och välkommen till dagens gäst Martina Höök. Varmt välkommen till oss.
Tackar, tackar.
Idag så blir det fokus på den hållbara idrottaren. Men innan vi grottar ner oss mer i det hela så tänker jag att du ska få ta oss igenom din resa som har lett oss fram till att vi sitter här idag egentligen och ska prata om den hållbara idrottaren. Jag vet att du inledde din aktiva karriär som både längdskidåkare och skidskytt.
Jajamän, det är ju det är roligt med idrott och det har varit hela livet, men jag blev väl skidskytte och längdskidor som jag satsade på som ung och även i senioråldern, men sen så halkade jag in på det här med ultrauthållighet och multisport då, där man är ute några dygn i sträck. Det kan vara 6 timmars tävlingar, men det var väl mer de här långa tävlingarna där man tävlar i lag som jag gillade. Så det höll jag ju på med i många år.
Men det gick bra för er också, vet jag.
Ja, men det gjorde det väl. Vi tog väl två VM-brons i alla fall i det där. Det första var roligt att ta. Efter det så satte jag upp lite hög press på mig själv. Så då blev jag faktiskt inte lika roligt efter det. Och jag hade väl också lite problem. Tränar man mycket så slarvade jag med maten under en period. Jag hade bra tränare och kompisar som fångade upp mig, som tur var. Men man var ju väl medveten om hur lätt det kan halka snett. Då var jag ändå 22-23 år. Efter det så fick jag lite jobb här på Vintersportcentrum. Där jag egentligen körde tester och mycket fysiologisk utvärdering. Fysiologisk testning med elitidrottare. Jag hade pluggat också till idrottsvetare under tiden. Så egentligen så hade jag ganska bra kunskap om det här med att man borde äta. Men trots det så halkade jag lite snett. Men efter karriären då gick det väl bra så energimässigt. Men jag jobbade ganska mycket på testlabbet. Lärde mig mycket om kroppen. Men såg ju också många elitaktiva som kanske hade svårt att få i sig all energi, men man mötte också ganska många som hade prestationsångest i labbet och så. Efter några år i labbet så fick jag en förfrågan, tröttnade lite grann på det och började på att titta lite grann om man kunde jobba som tränare. Så jag var tränare på Järpens skidgymnasium ett halvår innan jag fick ett samtal och förfrågan om jag kunde bli juniortränare på skidförbundet. Och under de 7 åren egentligen som tränare så var det ju oftast, jag var som sagt ganska trygg i det här med fysiologin, hur man skulle planera intervaller. Men mycket av jobbet handlar ju faktiskt om att se dem aktiva, kanske prata mer om det jag jobbar med idag. Alltså det kan handla om energibalans, energibrist eller press och stress från föräldrar eller hur får man ihop livet. Och där växte väl intresset för de här frågorna, för att det fanns inte så mycket information om till exempel hur man skulle bemöta idrottare som hade lite ätproblematik. Utan det vi pratade om när jag började var ju oftast att man måste vara lite försiktig så att vi inte skapar problem. Men det kändes ju inte riktigt rätt heller. Men ingen av oss visste riktigt heller hur vi skulle ta det. Det fanns kanske handlingsplaner, men vi hade ingen som kunde ta hand om vi hittade problem. Så där är jag väl just nu. Jag jobbar både på skidförbundet och jag jobbar som doktorand här på Mittuniversitetet. Och kan kombinera just det här och kanske titta på hur kan vi som tränare kommunicera med våra aktiva om sådana här frågor som kanske är ganska jobbiga och prata om.
Mm. Och vi ska grotta ner oss mer i det, men först vill jag gärna backa tillbaka då till din aktiva karriär som både skidåkare och skidskytt. Minns du så här, vad var viktiga faktorer för dig för att du skulle må bra i din idrottssatsning då? Och har de här faktorerna förändrats eller förändrades de under dina aktiva år när folk började säga till dig? Du säger ju att du hamnade snett.
Nej, men där handlar det ju mycket om att jag hade nog press på mig själv. Jag trodde att andra trodde. Det var ju en ganska liten idrott, men jag hade fortfarande någon tro att andra trodde att jag skulle fortsätta prestera och vara bra där. Och det var väl ingenting som sa emot att jag inte skulle göra det, men där blev väl det här med vikten en rädsla att man skulle bli större. Och det skapar ju en stress i sig också. Så att det jag kommer fram till nu, det är ju det här att ja, men det ska ju vara roligt. På något sätt, alltså alltid komma tillbaka till det. Varför jag gör det här? För det är någonting jag... Det var därför jag hamnade i multisporten och bita ihop. Och stänga av känslor, det var ju kanske en framgångsfaktor i början. Men i slutändan så var det väl också det som gjorde att man kanske inte riktigt orka fortsätta heller. För att det inte blev lika roligt längre, utan man bara körde på utan att vad vill jag.
Mm. Hur skulle du säga då att tränare och aktiva, jag tänker i de kretsarna där du har rört dig, nu hör du liksom att det pratas om mående, att det pratas om stress, ohälsa, mensrelaterade problem för den delen. Är det någonting som det börjar liksom bubbla?
Ja, men det tror jag. Jag tror alla har lärt sig, även inom forskarvärlden, börja förstå att ja, men det är lätt att vi har tittat kanske på en vinkel, en armvinkel. Men nu börjar man öppna upp mycket mer ja, holistiskt perspektiv som är ett välanvänt ord just nu. Och titta på hela människan istället. Så det händer ju saker, och jag tror väl att längdskidor där jag jobbar, vi har kommit en bit på väg. Jag tror det är jättestor spridning mellan vilka idrotter vi jobbar med, dels kultur, kulturell bakgrund, men också vilka som driver sådana här frågor i de olika förbunden. Så hade ett möte på Bosön för, kan det vara 2 månader sedan, där det heter kvinnor i landslagsledning, och där var det allt ifrån vattenpool, och det var fotboll, det är kampsporter, det är uthållighetsidrotter, och där var det jättestor spridning mellan hur mycket man tog i de här ämnena.
Mm. Vilken betydelse då skulle du säga att den mentala hälsan har för en hållbar idrottskarriär kontra ja, men den fysiska hälsan då och ens prestation?
Jag är ju ingen psykolog, utan det här är väl mer det jag vet är baserat på forskningsstudier, och upp mot 30-50% av alla elitaktiva drabbas någon gång under sin karriär, beroende på vilken studie man tittar på, av mental ohälsa. Det kan vara ångest, depression, stress eller alltså ja. Så väldigt många elitidrottare har problem, men ganska få pratar om det. Och det man också bör på att titta på studier, det kan man ju säga, okej, men man måste må dåligt som elitidrottare kanske vissa uttrycker, men det finns även om man läser alla studier, så vi har inga, vad ska man säga, det är svårt att säga att det påverkar prestationen, men kan påverka prestationen på väldigt många sätt på grund av att du kanske, det kostar energi att må dåligt. Så alla är väl inom, vad ska man säga, psykologi, idrottspsykologiskrået, många tränare, även fysiologer är ganska eniga om att det är bättre att må bra. För att prestera bra. För oftast kan man lättare hitta flow. Och det kan handla om teknikdelar som faktiskt fungerar bättre. Av att jag fungerar även i hjärnan. För att har jag all tänkarverksamhet ja, men läggs på, vad ska vi hitta på? Och vara stressad över maten. Då kanske jag blir sämre på några andra bitar som kanske skulle göra att jag egentligen åkte bättre. För att jag kan fokusera på till exempel teknik under mitt pass. Än att jag bara tänker hur många minuter jag tränar och är så insnöad på sådana saker. Så det är väl där, det är kanske svårt att sätta siffror eller procent helt och hållet på prestations, och det kommer också vara på individnivå. Men att det kan påverka prestation, det är alla forskningsgrupper som jobbar med det ganska eniga om.
Vad är en hållbar idrottare för dig?
Det var en svår fråga. En hållbar idrottare. Nej, men jag tänker ju en som kan bibehålla motivationen över tid. Någon kan absolut köra en hel, alltså mångårig karriär och kanske inte må så bra och orka det. Men de flesta skulle nog inte palla en så lång karriär om man mår jättedåligt jämt eller får is. Utan jag ser väl att vi kanske skulle få fler idrottare. Vi hade också en genomlysning här bara under förra året i längdförbundet. Jag kan ta den som en exempel. Varför som gjorde att tjejer sluta precis i övergången mellan skidgymnasier till senior. Det är ingen forskningsrapport, men det tyder ändå ganska att det är viktiga saker. Och det många där sa, det var ju att de upplevde att de kanske saknade någon de kunde prata med när de mådde dåligt, eller de kanske inte kände att de hade stöd från tränaren när de mådde dåligt, eller oavsett om det var hälsoproblem eller om det var mer psykologiska. Så bara där, jag tror att de som har den här tokdriven till att bli bäst i världen och förutsättningar för det, de kanske, några kanske klarar sig. Men ska vi titta på hur många som fortsätter med idrotten och som kan skapa toppen och utvecklas under lång tid, så tror jag man måste vara hållbar för att orka med det. Och det för mig innefattar det ju, ja, både mentalt och fysiologiskt och skador och sjukdomar, lika väl som att kunna njuta av mat, kunna umgås med kompisar och vänner och familj.
Det är verkligen helheten.
Ja, men precis. Ja.
Mm. Och apropå helheten då, så tänker jag att vi ska ta en liten närmare titt på handboken Den hållbara idrottaren som du har varit med och tagit fram. Det är Svenska skidförbundet, Riksidrottsförbundet, Jämställdhetsmyndigheten och vi på RFSJ Jämtland här i Dalen. Mm. Och du är en av drivkrafterna bakom boken, så att säga. Inledningsvis så pratas det mycket om just helhet och balans, hur viktigt det är. Ni skriver om matvanor, sömn och träning, att det måste anpassas efter varandra. Kan du förklara lite mer hur det hänger ihop?
Ja, oftast så tränar man en viss träningsmängd för att kunna bygga upp kroppen från och faktiskt utvecklas och bli bättre. Så måste den ha energi för att både bygga muskler men också utvecklas. Det kan handla om nerver som ska hitta rätt koppling för att man ska utveckla tekniskt eller bli starkare. Likväl så behöver vi ha sömn. Alltså vi måste ha vila, sömn för att de här byggstenarna ska kunna bygga kroppen och faktiskt bli starkare. Och det är ju den enkla triangeln kan man säga. Men för att kunna till exempel få till bra sömn, ja, då kanske vi måste må bra också, så att vi inte ligger och tänker på skolarbetet som ska göras eller är stressad över en relation som man har problem med, för då kommer vi att påverka sömnen. Är det så att vi tänker på, är rädd till exempel för att gå upp i vikt eller gå ner i vikt eller ha för mycket fokus på maten eller ha okunskap som är jättevanligt, att man inte förstår hur mycket man måste kanske få i sig för att tillgodose energibehovet. Då kommer ju den pusselbiten att göra att jag inte får lika stark kropp som jag skulle kunna få om jag hade en energibalans då. Så att därför sitter ju de här ihop, och samma där, är det så att jag mår dåligt mentalt, får dålig sömn, så kommer det kanske påverka träningspasset också. Så att jag inte kan hoppa lika högt eller springa lika fort för att jag är helt enkelt urvattnad i kroppen.
Mm. Hur pass bra koll anser du eller tror du att tränare och aktiva har gällande just det idag?
Det skiljer nog jättemycket, men jag upplever att väldigt mycket fokus har ju varit på träning tidigare. Jag tyckte att känslan är ju bättre att det här runt omkring börjar förståelsen växa. Men framförallt hos den yngre idrottaren, när man ökar mängden träning, så är det lätt att den delen ökar mer än vad man kan. Då måste man ju öka både sömn och återhämtning och kosten på samma sätt. Och där glömmer man oftast det, så att man ökar träningen, men vi ökar inte energiintaget, alltså matintaget. Vilket får till följd att det blir en liten skev balans mellan dem.
Hur vet man att man äter tillräckligt? Kan man liksom känna det på något sätt? Kan man se det på något sätt? Eller finns det några tips och tricks på hur man kan tänka? För jag kan tänka mig att det är olika med tanke på att alla vi individer ser olika ut. Vi är olika stora, vi väger olika mycket.
Det man kan tänka handlar väl egentligen kanske mer att se, lära sig signalerna för om jag ligger i energibrist. Man kan säga att vi gör av med viss energi och vi måste stoppa i oss lika mycket energi som vi gör av med. Är det så att vi tränar mer än vad vi får i oss, så är det jättestor chans att vi inte utvecklar muskelmassa. Vi kanske tappar mensen eller framförallt kanske påverkas humöret, för vi vet att vi behöver glukos till hjärnan för att vara alerta och pigga och de bitarna. Så det skulle jag nog säga är bästa sätt att ha koll på det och se att man inte hamnar i de här, jag ska säga, negativa symptomen. För det är svårt eftersom alla individer väger olika. Vi har olika förutsättningar för hur stora vi ska är. Vi har jätteolika förutsättningar för vars, hur ska din kropp se ut för att du ska prestera bäst och hur ska min kropp se ut för att prestera bäst. Så därför skulle jag hellre hålla koll på de här symptomen för att säga att man är i energibalans än tvärtom. Och har man då, ja, men jag tyckte det är roligt att träna, jag tycker att det, jag känner mig energifylld på träningen, men att jag faktiskt orkar med både skoldagen och träningen, ja, men då kan man då säga att man har energibalans. Ja.
Mm. Hur pass mycket koll på det har de aktiva och dagens tränare idag?
Ja, men det skiljer nog ganska mycket. Och sen är det ju det, är man på en ungdomsträning, så är det ganska, tränaren kanske ser dem på en träning. Det är jättesvårt att uppmärksamma hur barn och unga sover, utan det blir ju mycket som hamnar på föräldrarna att vara observant på varningssignaler, men likaväl åt andra hållet. Ja, men har jag en glad unge som vill på träningen? Har jag ett barn som tar ett mellanmål innan träningen, eller hinner den äta middag? Eller ratar den maten och bara, nej, men jag mår bra. Och bara, där kan man ju som förälder kanske försöka vara lite observant. För det är svårt för en ungdomstränare att ha koll på de här grejerna, utan då blir det ju oftast det kanske andra steget när den aktive kanske tappar vikt. För att det skulle vara klart, för att det är absolut inte, om vi pratar om energibrist, så behöver man absolut inte gå ner i vikt.
Det behöver inte alltid synas. Nej. Liksom.
Nej. Och det är samma med ätstörning som kanske är, alltså när man börjar på ha mer fokuserade tankar på mat. Där kan vi ha övervikt eller undervikt, eller vi kan se helt normalviktiga ut. Så det är en jätteviktig grej vi ska ha med oss, att det syns oftast inte på vikten, varken energibalans eller energibrist eller ätstörning då.
Hur kan man som tränare och ledare då jobba med det här? Kan man göra det på något sätt? Är det liksom i gruppklimatet man ska grotta sig ner i och prata om det, såklart, mer? Men finns det något man kan göra?
Ja, men absolut. Öppna. Nu säger jag att vi inte ska nedvärdera oss själv, men däremot kanske vi ska prata om de här sakerna. Fråga era idrottare, ja, men hur mår ni egentligen? Och lägg en hand på axeln. Hej, hur mår egentligen? Om någon ser lite ner ut. För det är aldrig farligt att vara medmänniska. För det handlar inte om att vi tränare ska vara läkare eller psykologer. Vi behöver inte lösa problemen, men däremot kanske vi kan hjälpa den aktive och faktiskt våga ställa en fråga om man har frågor om mat eller om man är ledsen eller så. Vi behöver inte lösa det, men däremot, och man kan dessutom som tränare säga, men jag vet inte det här, men vi kanske skulle kunna ringa till RFSIS eller se om vi hittar någon dietist eller läkare, eller det kanske någon annan i föräldragruppen som har koll på saker. Men uppmuntra till att vara öppna.
Jag tänker också så här att som tränare och kanske förälder ibland, så är man kanske rädd för att säga liksom fel saker inom situationstecken. Och samtidigt så tänker jag så här, finns det verkligen, kan man säga fel om man ser att en annan människa faktiskt mår dåligt?
Nej, men det är väl det jag har lärt mig mest av att jobba här med min kollega som är medförfattare i den här handboken, Emma Forsén, som är psykolog och jobbar väldigt mycket inom ätstörningsforskning och också kliniskt verksam. Hon säger det, ja, men genom att visa att du bryr dig så kan du rädda betydligt fler än vad som kan hända om du är tyst. Eller att säga inte det perfekta svaret. För det finns inget perfekt svar. För Men däremot genom bara visa att du bryr dig. Du kanske ställer en fråga. Ja, men jag ser att du äter inte på träningslägret. Är det någonting du vill prata om? Så visar du att du bryr dig. Du kanske som tränare kanske inte fått svar. Men du visar att du bryr och framförallt uppmärksamma den här idrottaren. Och efter att du kanske har frågat den ett år så kanske du har knäckt skalet på den här idrottaren. Men den, du visar att du bryr om idrottaren. Som kanske ändå får någon tanke att oj då, jag kanske är lite fel ute. Men genom att vara tyst så är ju chansen stor att de här idrottarna inte får någon hjälp. För det kanske inte är någon annan som ställer de här frågorna heller.
Hur lär man oss att prata om sådana här saker då?
Det är ju att träna. Vi måste träna på det. Framförallt tror jag vi tränare har mycket att lära. För de unga vill ju oftast prata om de här sakerna. De har oftast lättare, upplever jag. Men kan man börja som tränare och prata med andra tränarkollegor? Vad är rädslorna? Vad är jag rädd för om jag ställer en fråga till någon aktiv? Hur den mår, oavsett om det handlar om mental ohälsa. Eller det kan ju också handla om långtidsskador. Har vi en aktiv som är långtidsskadad så kanske det är lätt att tänka som tränare att ja, men jag lämnar den här aktive så att den får vara i fred. Men det du gör då, det är ju faktiskt att stänga ute den från det som kanske betyder allra mest, gemenskapen i er grupp. Vilket kan skapa mental, mer större mentala ohälsa mot vad den redan kanske har. Så bara ett samtal där, ja, men hur är det egentligen? Jag förstår att det är tufft. Tror jag kan betyda jättemycket.
Vi ska ta en lite närmare kik, tänker jag, på handboken nu då, den hållbara idrottaren, hitta din balans. Den finns som sagt som en handbok och den är uppbyggd på ett sätt att oavsett om du är aktiv, ledare, förälder eller kanske kompis, så finns det delar i den som är bra för dig. Kan du berätta lite mer hur uppbyggnaden
är? Ja, men precis. Först har vi väl en del lite mer kanske nutrition, fysiologi. Hur din kropp kan påverkas av just energibalans. För att det ska väl, den här hållbara idrottaren pratar ju väldigt mycket om energibrist. Eller mot ätstörning eller ha balans på energifronten. Alltså hur mycket vi får i oss. Den berör inte mental ohälsa konkret. Men på grund av att de här frågorna oftast handlar om stress och press också. Så blir det ju inbakat i det. Men mesta delen handlar ju om energi. Men samtidigt, och där pratar vi i början om energibalans. Vad har vi för symptom till exempel, som jag pratade om tidigare, vid energibrist? Vad har vi, hur är en glad idrottare eller en välmående idrottare? Och sen har vi också, om vi då har tangerat ett ätstört beteende, vad har vi för symptom då? Att man är mycket mer upptagen av det här mattankarna. Så det är inledningen. Sen går vi lite grann mer mot kanske hur man som tränare kan prata. Eller förälder också för den delen. Alltså vad är det här goda ledarskapet eller en bra förebild? Och hur kan vi tänka där och varför ska vi våga lyfta på det här som jag som tränare kanske tycker är jättejobbigt? Och så avslutar vi lite grann med vad kan man göra som kompis eller vad kan vi ställa för frågor runt de här grejerna. Så att det finns lite grann både varningstecken som alla kan ta del av, men sen också kanske lite mer konkret för mig som tränare. Vad kan jag ha för verktyg och föra samtalet vidare med en aktiv som jag misstänker har energibrist.
Vad skulle du vilja skicka med då till de aktiva ungdomarna eller juniorerna? Tips och tricks på hur de kan tänka för att sträva efter det här hållbara idrottandet.
Ja, det viktigaste är ju att känna att man tycker att det är roligt. Det är klart att vissa dagar kommer det är tufft att gå till träningen. Jag kan vara trött och jag kan vara less och jag bara, jag vill göra något annat. Men över tid, om man känner att ja, men det här är roligt, då har man en bra måttstock oftast på att man få i sig tillräckligt med energi. Jag tänker inte bara på mat och jag tänker kanske inte bara på att jag ska prestera på nästa tävling. För det tror vi många som är ganska eniga om att man ska vara över medelvärdet på att det i alla fall ska vara roligt. Och också våga ställa sig frågan, varför håller jag på med det här? Och kunna svara på det. ärligt. Det tror jag är en bra nyckelfaktor.
Mm. Jag tänker så här, viktigt kanske att man gör saker för sin egen skull. Kanske inte för föräldrarnas skull. Vem är det jag faktiskt tränar, precis som du säger? För?
Ja, men precis. Absolut. Och sen kan man behöva ha någon i bakgrunden som hjälper en och hålla fokus framåt om jag verkligen vill bli bra. Men det ska ju vara på dina premisser som idrottare. Det ska inte vara på föräldrarnas eller tränarens premisser, utan där är det du som ska bestämma över ditt liv.
Mm. Tre konkreta tips då. Är det någonting som du har som du kan skicka med till alla idrottsföreningar där ute? Jag tänker oavsett om man är aktiv eller tränare eller ledare. Eller förälder för den
ja,
delen.
Ja, men en grundkunskap. Oavsett om det handlar om energibrist. Om det handlar om mental ohälsa eller runt omkring delarna. Har vi en grundkunskap är det mycket lättare att våga ställa frågor som tränare eller förälder eller som kompis eller medmänniska. Ha era idrottare lite koll på att man behöver äta för att inte få de här symptomen, så är det mycket lättare att ställa de frågorna. Men har du fått i dig middag nu innan träning, för du såg lite trött ut? Så vet de varför du ställer de här frågorna. Eller om du kanske jobbar lite närmare och börjar på att ställa frågor om mens för att ha koll på det, så förstår idrottaren varför du ställer de här frågorna. Så det är väl de tips. Grundkunskap och så våga prata och kommunicera.
Och med det så tackar vi Martina Höök för hennes medverkan i våran podcast. Jag vänder mig till dig, Linda, och funderar lite på vad tar du med dig från det här samtalet?
Ja, det är mycket som jag tar med mig, känner jag här. Bland annat så är det Martinas medskick till alla aktiva. Att det ska vara roligt att hålla på med idrott. Att man alltid ska försöka komma tillbaka till det. Varför gör jag det här och för vem? Jag tar också med mig det Martina berättade, att upp till 30-50% av alla elitaktiva någon gång drabbas under sin karriär av mental ohälsa. Allt ifrån ångest, depression och stress. Att det är väldigt många elitidrottare som har problem, men ganska få som faktiskt pratar om det. Jag tar med mig hur viktigt det är att må bra för att kunna prestera bra.
Jag tror på Instagram så såg jag ett inlägg här med från Nyhetsmorgon där de pratade om att vi har på något sätt blivit medvetna om att vi ska prata om att vi mår dåligt, men att det är en helt annan sak att faktiskt våga vara öppen med det. Det är lätt att säga att jag mår dåligt, men inte gå in på djupet riktigt med varför jag faktiskt mår dåligt. Och då tjänar det ju inte särskilt mycket till egentligen att säga någonting, så att säga. För då blir det ju mer att vi bara talar om att vi mår dåligt allihopa, utan att vi egentligen tar tag i saker och ting. Jag vet inte hur mycket det ligger i det, men jag tyckte att det var en intressant reflektion i alla fall som de hade, och någonting som kanske är värt att ha med sig också, att så här, ja, vi kan inte bara gå runt och säga att vi tycker att saker är jobbiga, utan att faktiskt försöka prata om vad är det som är jobbigt och hur tar vi tag i det också, kan jag tycka.
Ja, men precis. Och som Martina säger bland annat, att det är inte farligt att vara en medmänniska. För det handlar inte om att du som tränare ska vara läkare eller psykolog. Som tränare så ska du inte behöva lösa problemen. Men däremot så kanske du kan hjälpa till den aktive genom att faktiskt våga ställa en fråga. Om man har frågor om mat eller om man är ledsen eller så. Bara liksom genom att lägga handen på axeln och fråga, hur är läget? Hur mår du? Och också en fördel att du som tränare har koll på då vart man kan vända sig om det skulle behövas hjälp från annat håll. Men att våga kommunicera. Och jätteviktigt som Martina säger också, att det är viktigt att skaffa sig en grundkunskap. Både som tränare och aktiv om förståelsen. Varför gör jag det här? Och att våga prata om det.
Det ordet jag tar med mig kanske framförallt kring det här är ordet balans. Att på något sätt dels då som ledare se till att skapa balans för den aktive. Att det ska finnas utrymme att pusha den aktive i vissa lägen. Men då måste vi också ha balansen att låta den aktive vara människa och må dåligt. Och kanske ha några skitpass ibland också. Utan att vi som ledare liksom ser det som ett misslyckande. Att det går upp och ner. Vårt mående går upp och ner. Och då är det viktigt att ha balans i det. Men också att ha balans för ledaren själv. Att se till så att man mår bra i sitt uppdrag, att man har utrymme för att ta sig an de sakerna som händer runt omkring, både i ens privatliv och i sitt tränaruppdrag, och kanske på ett arbete också ifall man är ideell ledare, vilket ju de allra flesta är. Att hitta balansen för sig själv också, för ibland så kan man ju, när man ger sig in i sådana här saker, så tror jag att det är väldigt lätt att bara ge av sig själv fullt ut så pass mycket att man inte riktigt hinner med det man själv faktiskt behöver göra också. Men du Linda, den här handboken som du pratade om, Den hållbara idrottaren, om man nu tycker att det där låter ju intressant, den där skulle jag behöva kika i eller vilja titta på, vad hittar man den då?
Ja men precis, man kan skriva ut den själv om man vill som pdf på skidor.com, och där finns också då webbutbildning i deras utbildningsplattform på utbildning.skidor.com. Martina tipsar ju också om Riksidrottsförbundets webbplats Idrottspsykologi, prestation och hälsa. Och så nämner hon också att Friidrottsförbundets sida Frisk Friidrott, den tycker Martina också är läsvärd, då den innehåller delar som hon själv då tycker att de på Längdförbundet inte riktigt har hunnit bygga upp. Så de tipsen tycker jag att man kan ta med sig.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF SISU. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden, så gör du det enklast via vårt Instagramkonto. Där heter vi Här pågår föreningsidrott, precis som podden, fast ihopbundet i ett ord. Du kan också mejla till podd@rfsisu.se. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt om 2 veckor. Hoppas vi hörs då.